Ja, varmt välkomna till vår nystartade bibelpodd. Det är jag, Jonathan, här, och så har vi vid min sida
Hampus Flyman.
Trevligt, hörni. Ska vi förklara lite vad vår tanke och hur det kommer gå till här? Så folk har en uppfattning.
Precis.
På det.
Vi tänker att vi läser de texterna som är från kyrkoåret för den här söndagen, och så samtalar vi om dem. Mm. Och dela lite från våra liv, och så kommer det också bli möjlighet och tillfälle en bit in att samtala med varandra i bänkarna där vi sitter.
Precis. Och första texten vi ska läsa är från första kungaboken, kapitel 19, vers 9-16. Och jag kommer läsa den. Där gick han in i en grotta. Och i den stannar han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren, Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och det försöker ta mitt liv. Herren sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor som gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren, Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, och de försöker ta mitt liv. Herren sade till honom: gå tillbaka igen. Ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasel till kung över Aram, Jehu Nimshis son. Ska du smörja till kung över Israel. Elia Shaftas son från Abel Mehola ska du smörja till profet i ditt ställe. Ja, det är lång text. Men jag tänker direkt här i texten att Elia får ju möta Herren. Och kanske inte som man själv... Hade jag skrivit en text och bara: nu ska jag visa på hur stor Herren är. Då ska Herren visa sig i den här jordbävningen. Han ska ju visa sig i den här elden, för det är mäktigt och det är stort. Men Herren väljer ju att visa sig i en susning. Jag tänker att det säger något om hur vi kan förvänta oss att Herren möter oss.
Ja. Samtidigt så kan Gud också möta oss på många olika sätt. Och om man går tillbaka ett kapitel och läser om vad Elia har varit med om. När vi möter Elia i texten här, då säger han att han är trött, han har kämpat för Herren, och han är ganska förtvivlad. Och det som har hänt innan det är att han har varit i en kamp med Baalsprofeterna, alltså de som tillbad en annan gud. Och så har det varit en kamp där de har haft de ska bränna ett offer och genom bön då få sin gud att få det här offret att börja brinna. Och Baalsprofeterna, de ber och dansar runt sitt offer, och det händer ingenting. Och Elia, han säger till dem att ös en massa vatten på mitt offer, så det blir svårare för det att börja brinna. Och så ber han till Gud, och Gud sätter eld på det här offret. Så det kan ju både vara det här stilla och det här ganska häftiga, spektakulära här.
Och vad kan vi säga om det då? Att Herren kanske möter oss på ett sätt i en stund, men på ett annat sätt i en annan stund. Att ibland så kanske det vi behöver, det är en bris, en susning, en känsla av frid. Men i en annan stund kanske vi behöver blixter och bang. för att förstå att det här är Herrens vilja. Jag tänker att under mitt relativt korta liv så har jag vid ett tillfälle upplevt hur Gud har lett mig. Ja, det var ingen riktig blixter och dunder, var det inte. Jag var på ett läger och vi hade, som man brukar ha, ett kvällsmöte. Och under kvällsmötet hade vi en bönestund. Jag sätter mig och ber och känner att, men Herre, nu vill jag att du ska få använda mig. Jag vill bli ledd. Och jag känner att jag ska fortsätta be. Jag ska be för de som är här. Och jag känner bara att när jag tar upp ämnet ska jag be för någon, då känner jag att här var det någonting som Herren tror jag vill förmedla. Jag fick inget ord, jag fick ingen bibeltext. Jag såg ingen eldskrift heller för den delen, utan jag fick en känsla genom kroppen. Jag fortsätter och kollar ut i det här folkhavet. Vem av alla de här 200 ungdomarna på lägret ska jag be för? Kolla runt lite, men den där personen kanske, den känner jag ju. Den hade jag lätt att gå fram och be till. Det hade varit smidigt. Landar på en kompis. Och där känner jag igen samma känsla. Jag har varit helt tomt i kroppen innan. När jag landar på den här personen så känner jag att okej, här var det någonting. Jag stannar kvar där i bön. Rabblar upp lite olika, men det här är ett bra bönämne. Det här är ju smidigt att gå fram och säga. Herren vill nog att du kämpar på. Det blir bra. Känner inget där. Säger till mig själv, men har personen förlorat någon? Eller håller på att förlora någon? Och det är jobbigt. Och där får jag samma känsla. Och där och då så känner jag att det här var lite jobbigt. Nu måste jag gå fram och fråga en jobbig fråga till någon. Så jag är kvar i bönet ganska bra tag till. Men jag tänker att den där inre kampen, det är något som jag tänker att man kan stå för den ganska ofta.
Ja, det är inte alltid helt enkelt att veta om den där tanken, känslan kommer från en själv eller från Gud. Men det var någonting i dig som gjorde att du ändå agerade utifrån det.
Ja, precis. Alltså, det hade varit enklare om det var eldskrift på väggen och det stod klart och tydligt, det här ska du gå fram och säga. Liksom. Men vi hade uppmuntrats att pröva det vi får från Gud. Och då tänkte jag, att vad är det värsta som kan hända? Men jag gick fram och sen frågade jag det jag hade känt och sagt. Och lyfte fram det för personen. Och det landade väldigt bra. Tyvärr var det ju så att personen hade någon som var väldigt sjuk, som låg hemma på dödsbädden. Men jag tror det fick bli en... Dels för mig har det fått vara viktigt att förstå att Herren kan leda mig i stort och litet. Och på olika sätt. För det var ju inget som någon hade sagt till mig, att men Herren, han kommer prata genom en känsla i kroppen. En väldigt diffus och otydlig känsla. Så kommer Herren leda dig. Det har inte jag läst i Bibeln innan. Och det var ingen som hade predikat om det heller. Så det var stort för mig.
Och det fick säkert betyda något för den här personen som du bad för också. Att det fick bli en hjälp och ett stöd i den situationen.
Absolut. Det tror jag. Det var fint att få dela den stunden. Det var det.
Ja, men jag kan känna igen mig i den här känslan och inre kampen. När jag var tonåring och var på läger och sådär och andakt. Men då handlade det inte om att be för någon, utan då handlade det om att ställa mig upp och dela några ord eller några tankar. Så. Och hjärtat bultade och jag funderade, ska jag våga? Är det här från Gud? Är det Gud som vill? Men mitt i de där funderingarna så var det ändå någon form av lugn eller frid på lite liknande sätt som den här stilla susningen som Elia upplevde. Och den där känslan, tanken försvann inte, utan den liksom dunkade på i bröstet. Så jag gjorde det och det fick nog betyda något gott också. Nej, men ett annat tillfälle när jag har upplevt Guds ledning på ganska konkret sätt i mitt liv, det var när jag funderade på om jag skulle bli ungdomsledare eller inte. Jag hade gått bibelskola ett år och så mot slutet av året där så fick jag frågan om jag ville bli ungdomsledare och testa att jobba i församling. Och redan då så fanns den här pastorstanken, tanken om att bli pastor i bakhuvudet på mig. Men jag tvivlade mycket på mig själv och om jag var tillräckligt hipp och rolig att umgås med för ungdomarna. Så. Men så var vi iväg på ett retreatdygn med bibelskoleklassen då. Och så på en promenad där så hade jag med min en sån här liten bibel som fick plats i fickan. Och så tog jag upp den och började bläddra i den. Och så fastnade mina fingrar och ögon på Matteus 10 när Jesus sänder ut lärjungarna. Och jag kan läsa några av verserna där som talade in i mitt liv och den situationen jag stod i då. När jag funderade på om jag hade något gott att komma med. Jag ville gott men tvivlade på mig själv och hur det skulle tas emot. Stig in i huset med en fridshälsning. Och om huset är värdigt ska du få den frid ni önskade. Men om det inte är värdigt ska den friden vända tillbaka till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord så lämna det huset och den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Alltså jag ville förmedla frid, Guds frid. Men om det inte skulle tas emot så var det inte hela världen. Då var det bara att skaka av fötterna och gå vidare. Och så skulle friden vandra med till en annan plats. Så det här hjälpte mig att våga ta mig an den här utmaningen och ta det här steget.
Men jag tänker det att när Gud talar till oss så tror jag att vi på något sätt upplever en form av frid. Om inte innan så tror jag det efter. Jag tror att friden får vara ett tecken på om det är rätt. Sen hur vi upplever frid, det tror jag kanske är lite olika för vissa. Men för mig var det ju en stress som rann av när jag gick fram och delade. Då behövde jag inte tvivla på om det var från Gud eller om hur det här skulle tas. Då kunde jag lägga undan det. För mig fick det bli en väldigt tydlig frid. Men jag tänker, för vissa andra kan det ju vara lite mer diffus. Det kanske är en susning. Eller att man kommer på andra tankar.
Yes. Då har vi tre stycken samtalsfrågor som ni ska få prata om i bänkarna. Och nu får ni 5 minuter på er. Sen ute vid kyrkfikat så finns det lappar med de här samtalsfrågorna. Då får ni mer tid på er om ni vill prata vidare. Men sätt er gärna 3 och 3 eller 4 och 4. Och så kommer frågorna upp här. Har du upplevt Guds ledning i ditt liv på något sätt? Och har Gud lett dig att göra något gott för någon annan? Och vad blev effekten av det? Vad ledde det till? Vad hände? Och när hade du önskat att du skulle ha upplevt Guds ledning? Kanske lite tydligare.
Tror jag 5 minuter har gått. Trevligt att sålet fortsätter. Eller att det är mycket sål här. Men vi får ta det vid fikat, tänker jag. Så vi hinner klart med den här gudstjänsten också.
Ja, nu är vi så tråkiga så vi avbryter det härliga samtalssålet här. Men som sagt, det finns möjlighet efteråt vid fikat att fortsätta prata. Nu ska vi gå vidare med dagens evangelietext som är från Johannes evangeliet, kapitel 16, verserna 12-15. Och då säger Jesus så här: jag har mycket mer att säga er. Ni kanske också hade mycket mer att säga nu. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte. ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Och när vi pratar om det här med Guds ledning så tänker jag på den första av de verserna jag läste här. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Och så tror jag det är när Gud leder oss, att han visar ett steg, en liten bit i taget. Mm. Allt utifrån vad vi har förmåga att ta emot. Och jag tänker på en vers från Saltaren, psalm 119, vers 105, där det står att ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Alltså Gud leder oss inte med en strålkastare som lyser upp hela vägen, utan en lykta som lyser upp en liten bit i taget. Och jag tänker att när jag var i början av tonåren, en blyg 13-åring som var livrädd för de där muntliga föredragen i skolan. Om jag då hade fått veta att jag skulle bli pastor och tala inför folk var och varannan vecka, då skulle jag nog inte ha klarat av att hantera det på ett särskilt bra sätt.
Nej, men precis. Jag tänker att det är... Ja, men det kan vara så att en dörr stängs, en annan öppnas. Eller tvärtom, att en dörr öppnas och en annan stängs. Min plan har alltid varit att jag skulle flytta till Växjö någon gång i livet, just för att polisutbildningen ligger här. Men sen var jag ganska säker på att jag ska göra lumpen efter gymnasiet. Det blir en bra grund för polisutbildningen. Du får mycket ansvar, träna, gemenskap. Det blir toppen. Och kommer jag inte in på polisutbildningen, då ska jag gå på bibelskola. Men det var aldrig liksom tal om att så här, du ska inte göra lumpen, du ska gå bibelskola. Men så blev det. Jag blev hemskickad, jag mådde jättedåligt en period och kände, vad gör jag efter gymnasiet? Jag har inte lust att plugga vidare. Jag kommer inte komma in på polisutbildningen, ingen kommer in efter gymnasiet. Man måste göra någonting liksom. Så där tror jag att Herren ledde mig in på att gå bibelskola. Och det har fått göra väldigt mycket. Jag växte väldigt mycket det året. Och träffade min flickvän, är jag också väldigt glad för. Men framförallt min relation till Jesus var lite knackig under gymnasiet, kan man säga. Och gav väl lite nästan ett ultimatum till Gud att nu ger jag en ärlig chans här med ett år på bibelskola. Och det blev väldigt, väldigt bra. Så jag är väldigt nöjd med den tiden, att den dörren stängdes. Mm. Och att en annan öppnades. Och nu är jag ju tillbaka på samma väg, skulle jag säga, som jag tänkte att jag skulle gå på. Så jag tycker att det här har löst sig bra.
Ja, ibland är det kanske så att Gud har bättre koll på vilken väg som är den bästa vägen än vad man själv har. Så. Och ibland kan det också vara lite jobbigt.
Ibland är det väldigt jobbigt.
Sen pratar ju Jesus här om att han ska bli förhärligad. Mm. Alltså när anden verkar genom våra liv så syftar det inte bara till att det ska vara enkelt och bekvämt för oss. Ibland kan det ju leda till att vi får känna den här friden när Gud leder oss. Men det är inte alltid enkelt och bekvämt. Men det syftar alltid till att liksom... Ja, men Gud och Guds goda vilja på något vis får bli synlig, att Gud blir förhärligad.
Ja, men jag tänker att när vi får ledas av anden och göra gott för andra så förhärligar vi ju Gud. Och som av en händelse har ju du ett ganska bra bibelord.
Precis. Från första Petrusbrevet, kapitel 4, vers 10-11. Där står det: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud, och den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus.
Mm. Men då tänker jag lite så här, men hur vet vi då att vi gör Guds vilja? Är det bara att gå ut och gå på den här magkänslan och leta efter den här inre friden i varje val vi gör, eller vad?
Ja, det är en bra fråga som inte alltid är helt enkelt att det är inte helt enkelt att veta vad Gud vill alltid.
Precis. Jag tänker att när vi får läsa Bibeln och ser vem Gud är, så får vi en förståelse av hans vilja. Det står ju sällan exakt vad vi ska göra med våra liv, eller aldrig står det ju att just du, Jonathan, ska den 17 maj göra detta. Det har inte jag läst mig till någon gång, tyvärr. Men däremot så kan vi ju se hur vi ska bete oss mot andra, hur vi ska vara mot dem vi möter.
Ja, så där lite generella förhållningssätt i livet.
Mm. Ja, men jag tänker att en dag när vi läser en viss text, då kommer ju den få ha en viss betydelse för oss. Och vi kanske får se exempel på det under vår dag.
Mm.
Och på så sätt ser Guds ledning.
Och så leder ju Gud oss till olika saker. Guds plan för ditt liv är inte lika någon som Guds plan för mitt liv. Och här står det ju både om den som talar och den som tjänar. Och allt är lika viktigt i Guds rike. Ja, och vi pratade ju också om dörrar och möjligheter och situationer i livet så som öppnas och stängs. Mm. Så att Gud kanske kan vara med och leda oss genom det. Och ibland kan Gud till och med leda genom en strof från en ABBA-låt på radion.
Jaså.
Så var det för mig när jag funderade på om jag skulle flytta hit till Växjö. Då hade jag varit och träffat rekryteringsgruppen här, och så skulle jag åka vidare ner till Karlskrona till mina föräldrar. Och hade lite olika alternativ för framtiden och men trivdes ändå bra i den församlingen där jag fanns och tyckte att det var ett liksom fullgott alternativ att stanna kvar där en tid till. Så. Men så kändes det väldigt gott att träffa rekryteringsgruppen här, och sen på radion i bilen på väg vidare så går ABBA-låten Knowing Me, Knowing You och strofen Breaking Up Is Never Easy, I Know, But I Have To Go. Talade som en hälsning från Gud in i min situation då. Alltså att bryta upp, att flytta vidare är inte enkelt. Men jag måste gå.
Mm.
Det var så jag kände. Och då kom också den här friden som jag har varit inne på. Och jag kommer ihåg parkeringsfickan på vägen när jag stannade till. Och varje gång jag kör förbi den och där det är lite glesare skog på ett ställe där, så påminns jag om den stunden.
Mm. Ja. Nej, men jag tänker det att ibland så är det ju vi som bestämmer oss. Ja, men nu stänger jag den här dörren. Mm. Och ibland tror jag Gud stänger och öppnar dörrar åt oss.
Mm.
Tar beslutet från oss. Mm. Om vi är villiga också att låta han göra det. Jag tänker som för mig. I mitt fall så var jag dock inte så villig. Men jag blev tillrättavisad. Jag fick inte göra lumpen. Men jag tror att det var väldigt bra.
Mm.
Jag hamnade på rätt ställe ändå.
Och sen tror jag, alltså, även om Gud ändå kan leda, så tror jag att alltså, när vi har viljan att följa Gud och försöka liksom lyssna in, så tror jag att det är lättare att se också vart Gud leder. Och där kommer bönen och det sista bibelordet in, tänker jag.
Precis. Då är det Apostlagärningarna 1 och 12 till och med vers 14. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallades Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till en sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesus mor, Maria och hans bröder. Och här då så har ju Jesus precis lämnat dem igen.
Himmelsfärden.
Precis. Jag tänker att det måste ha varit en ganska oviss eller osäker tid för de här lärjungarna.
Verkligen. Men de hade ju fått löftet också om hjälparen som skulle komma. Men de visste inte när eller hur. Men då var de samlade i bön. Och jag tänker att bönen kan hjälpa oss när vi väntar på nästa steg. När vi vill att Gud visar oss vart vi ska ta nästa steg. Så kan bönen vara något... Ja, men en hjälp, en kraftkälla och något tryggt att hålla sig i.
Och det är ju inte så att när jag läser ständig bön då tänker ju inte jag att där är man en liten stund och ber i 5 minuter. Utan jag tänker att det är under en lång tid och man regelbundet och ihärdigt väntar på att Gud ska vägleda.
Och så finns det en styrka också i den gemensamma bönen. Det är gott att be tillsammans. Och ibland kan ju, som det du delade i början här, om när Gud manade dig att be för en person så kan ju Gud tala och agera genom oss till stöd för varandra.
Precis.
Ska vi avsluta med en
bön? Jag tänker att vi avslutar med en bön.
Tack Gud för din goda heliga ande. Tack att du vill leda oss och att din plan är en god plan. Du har ett gott syfte med var en av våra liv. Jag ber att du leder oss ett steg i taget utifrån vad vi förmår att ta emot. Hjälp oss att se vart du leder i.
Ja, tack Herre att vi får lära känna dig genom Bibeln. Att vi får söka din vilja och försöka efterleva den Herre. Så att vi kan förhärliga dig. Hjälp oss att vara inlyssnande på den stilla brisen som kan tala ditt ord Herre. Hjälp oss att i små och i stora val söka din visdom. Och inte tänka efter egen vilja och begär.
Amen. Amen.